Samtidigt som kon är vår mest värdefulla naturvårdare så vill både Förenta Nationernas klimatpanel IPCC och Livsmedelsverket att vi ska minska vår köttkonsumtion. Idag äter finländaren cirka 80 kg kött per person per år och enligt myndigheterna borde vi minska konsumtionen till nästan en fjärdedel, högst 25 kg per person och år. Och problemet är egentligen inte heller för få kor. Idag är trenden att djuren går inomhus i lösdriftshallar eller erbjuds åkerbete, som inte är samma sak som naturbeteshagar och saknar den där rika mångfalden. En beräkning visar de facto att endast 5% av Finlands nötboskap betar på vårdbiotoper. Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet, kommenterar nötköttsuppfödningens vara eller icke-vara så här.
Det är tre som är viktiga om man tänker på de här planetära gränserna, det vill säga vad liksom planeten tål. Och en är då klimatförändringen, sen är det förlusten av biologisk mångfald som man måste titta på, alltså biodiversiteten. Och sen på flödena av kväve och fosfor som är då viktiga näringsämnen i jordbruket och som är väldigt viktiga om man tänker på förorening av vattendrag och också utsläpp i atmosfären. Det är det att man kan ju inte säga precis att nu är det hållbart och nu är det inte hållbart, utan man måste det här försöka bedöma liksom att hur kan det bli bättre. Att egentligen så är ingen matproduktion i Finland så väldigt hållbar just nu. Men det betyder ju inte att vi inte ska producera mat, men vi ska alltid tänka på att hur kan det bli mer hållbart. Om man tänker då på klimatförändringen så kan man ju redan tänka på det här att på jordbruken så använder man ganska mycket fossil energi för maskiner och traktorer och så vidare. Och dessutom så om man producerar gödselmedel så går det också åt fossil energi, speciellt kväve, mineralkvävegödsel. Det är väldigt mångfacetterat. Sen om vi tänker på biologisk mångfald så har det ju varit mycket tal nu om pollinerarna. Och det är väldigt viktigt att man då beaktar pollinerarna och ser till att det finns växter som pollinerarna kan utnyttja hela tiden, för att pollinerarna är viktiga också för matproduktionen. Sen om vi tänker på kväve och fosfor så vet ju alla att speciellt Östersjön lider av övergödning, vilket beror på att det främst från jordbruket nu kommer fortfarande näringsämnen. Jordbruket påverkar allt det här och eftersom jordbruket är viktigt så är det viktigt att beakta de här tre faktorerna speciellt.
Men böndernas intresseorganisationer som SLC, de säger att köttproduktionen i Finland är klimatsmart. De skriver så här på sin hemsida: många pekar ut köttet som det stora problemet för klimatet, men så är det inte. Genom att välja finländskt och lokalt producerat kan även köttätare leva klimatsmart. Slutcitat. Så hur kommenterar du det här påståendet?
Ja, det är ganska sådär, på finska ser man motkatsuorekset. Man är där försöker lite gina att vad menar de med klimatsmart, undrar jag. Det är klart att vi äter onödigt mycket kött och köttproduktionen utnyttjar ju växtproteiner som människor också skulle kunna äta direkt och då är det mer hållbart. Det här är att förenkla att man säger att om vi äter lokalproducerat kött så är vi klimatsmarta.
Samtidigt, påpekar Lindström, är det bra att en så stor del av Finlands nötköttsproduktion är en slags biprodukt från mjölkgårdarna. Mjölkkornas tjurkalvar föds upp till slakt istället för att avlivas direkt efter födseln, som det kan gå till i andra länder. Speciellt i de nordligare delarna av Finland är det dessutom svårt att odla annat än vall, det vill säga gräs och klöver som korna kan matas med under vintern, och därför passar nötköttsuppfödning rätt så bra här. Men att en så stor del av nötköttsproduktionen flyttat norrut skapar också utmaningar.
Kossorna producerar mycket stallgödsel. Och den här gödseln måste användas någonstans. Och nu har vi den största delen av den här boskapen finns längre norrut, medan vi då har spannmålsproduktion här i söder. Och då är det ganska svårt att transportera gödseln från där den produceras till södra Finland där den skulle behövas för att berika marken också med både kväve och organiskt material. Då blir det så att man måste deponera gödseln någonstans. Så har man inte tillräckligt mycket egna åkrar så måste man kanske röja till. Och man röjer fortfarande åkrar i Finland för att bara kunna göra sig av med eller deponera den här gödseln. Om man har till exempel röjt torvjordar för gödsel. Så det är invecklat. det finns uträkningar på vad som lönar sig bäst i världen att äta, och det är att vara så kallad flexitarian, det vill säga att man äter lite kött och lite växter, och sen är det viktigt att man anpassar sig förstås också till de lokala förhållandena.
I slutet av år 2018 publicerades hotbedömningen av Finlands naturtyper. I bedömningen ingick 40 typer av vårdbiotoper, alltså ängar, hagmarker och naturbetesmarker. 38 av dem bedömdes vara akut hotade och de andra två starkt hotade. På 1960-talet dominerades Finland fortfarande av småbruk och det fanns nästan 2 miljoner hektar ängsmark och skogsbete. Idag vårdas det som finns kvar, 30 000 hektar, med hjälp av jordbrukets miljöersättningar. Vi återvände till Sjölaxgård på Kymitoön och jag frågar jordbrukare Krista Jägerskjöld och Annie Rönnberg från Miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi vad de tror att den här förändringen beror på.
Nu är det ju ganska enkelt svar på det, att om vi var till 60-talet så nu hade vi kor i ganska många små ladugårdar då ännu. Eller de börjar trilla bort säkert då på 60-talet, men det hålls ju alltid öppet en tid efter. Att nu fanns det ju då på 50-talet, 40-50-talet kor lite överallt, och man utnyttjade ju alla strandängar då som beten. Att också många torpoppot kunde ha rätt att beta sen på strandängar neråt för att sommartid sen. Så nu var det ju, nu är det ju korna som har försvunnit, att vi är ju, inte finns här ju kvar på Kymitoön. Det är obetydligt vad här är djurgårdar kvar mera. Sådana som har betande djur, ja, vi är nu i princip kanske bara eller två här på Kymitoön i år, så att inte finns det ju, det finns inte djur helt enkelt. Ja.
No, vad är det som har motiverat dig då till att fortsätta upprätthålla de här naturbetesmarkerna?
Vi valde väl den linjen kanske då något skede när vi avvecklade mjölkproduktionen och gick över till dikor då för 10 år sedan i år, så det. Då valde man ju den där linjen att man går in för det här och beta de här strandängarna och sköta helt enkelt det. Så att.
Vilka fördelar finns det för bonden att hålla på och fixa med stängsel och flytta djuren och ha de här lite krångliga hagarna?
Det är ju just det att där är ju ändå ett stöd som det beror hemskt mycket på sen vad det klassas som, att hur mycket man får per hektar. Men att där man får nu stöd på det, och så får man ju mat åt djuren då, att när man får det där stödet, så då går det liksom att hålla på med det, att det täcker nog kostnaderna för stängslen och skötseln av djuren, och man får det liksom att snurra den vägen. Ja.
Den här förlusten av biologisk mångfald, så det är ju ett problem globalt, och det är också ett problem här i Finland, så myndigheterna skulle gärna se att fler bönder skulle ha naturbetesängar och att man skulle få ökat det igen. Hur tror du att det i praktiken skulle kunna ske, att man skulle få fler bönder att vilja ta ut sina kor på strand och naturbete igen?
Det är ju en ganska svår situation som vi är här, speciellt om vi tänker här i södra Finland, när jättemycket djur har försvunnit härifrån. Alltså, vi har ju inte så tätt med djurgårdar mera överlag. Och sen då, en del av dem som är kvar så har blivit stora enheter som inte har möjlighet med beten. Att nu är det ju en svår fråga, men nu är det ju att försöka på ortnivå liksom, och specifikt sen alltid att samarbeta med de bönderna som finns där, och se att finns det någon som skulle ha möjlighet att ha en sån produktion och kanske ändra om då den där befintliga, just att det skulle passa in till att ha de här betande istället och så här. Och sen kan man ju få alltid någon ny, men att det inte är det hemskt många som börjar få noll med djur i dagens läge sen. Att det är ganska stort steg att ta, och det finns någon som gör det, men inte de många. Så.
Anni, vad säger den här statistiken och för dig då, att det har minskat på det här viset?
Det är ju väldigt synd att det har gått så, att till exempel de ängar jag har varit till nu i somras så har det varit just ett avbrott där i betningen ungefär 20 år ofta, och då hinner det många arter dö ut.
Det här med biologisk mångfald är lätt att tycka att det låter bra, att det finns en variation av arter, men varför är den liksom viktig, om inte för sig själv då, de här arternas egen överlevnad, men varför är det viktigt att vi upprätthåller biologisk mångfald?
Biologiska mångfalden upprätthåller i balansen här, våra ekosystem och biotoperna, att alla har sin egen plats i den här näringsväven, näringskedjorna, så att om någon försvinner därifrån så så rubbas den här balansen då, och då är det här ekosystemet mer mottagligt för några störningar. Och det kanske man inte märker av genast efter att en art har försvunnit, men sen kanske utanpå, men att sen kan det kollapsa om tillräckligt många försvinner. Så kan det komma till exempel sådana invasiva arter som då tar över istället, för att de har inte lika mycket konkurrens där, att de lyckas då ockupera de här områdena. Här betande boskapen bidrar då till de här sandängarna hålls kortväxta och att den här sandängsväxtligheten bevaras. Men bidrar också med många andra saker, sådana ekosystemtjänster som till exempel då kan också vara kulturella till exempel. Just. Och växtligheten så tar ju också upp koldioxid från luften och kan också fungera som kolsänkor.
Här skulle jag ju ändå lyfta om när vi pratar om slottar också, så då nu är det ju en fördel alltid med kona, att då får vi får lite mat åt oss människor istället för att vi nu bara kör och slår ner där sen att det förmultnar där, så då får vi ju vi får ju lite, nu växer ju de här kona en hel del under sommaren också, så vi får ju lite mat insamlat från de här områdena och på det här viset med betande kor.